Jesus räcker hela vägen är temat för den här gudstjänsten. Jag vet inte om du någon gång funderar över varför. Varför är jag en kristen egentligen? Varför ska jag följa just Jesus? När det finns så många andra vägar idag. Jag vet inte, du kanske inte alls reflekterar över det. Det är ju lätt när man växer upp i en tradition att man liksom, ja, att man helt enkelt inte tänker efter. Men jag tror vi behöver göra det ibland. Är det självklart? Vad är det som säger att Jesus är bäst? Att min tro på Jesus räcker. Och vad gör det för skillnad egentligen? Min tro på Jesus. Vad gör det för skillnad i mitt förhållande till Gud? I mitt förhållande till allt jag möter, alltså tänk på alla ifrågasättanden som finns i tidningar, i tv och på olika håll. Vad gör det för skillnad i förhållande till livet självt? Och det kan ju vara nog så svårt och komplicerat ibland. Vad gör det för skillnad i mitt förhållande till döden? För nära 2000 år sedan så var det många kristna som ställde sig de här frågorna. Det här var sådana som tidigare hade varit judar. De hade läst gamla testamentet. Och de försökte med all sin kraft att följa lagen. Och de hade växt upp i en tradition där templet och Jerusalem med sina präster. Ska vi se här. Jag har inte så många bilder idag. Men den här, templet och översteprästen, det var liksom centrum för dem. Det var det som hela deras liv centrerade kring. Och inte minst den årliga påskhögtiden då man gick upp till Jerusalem, om man kunde som jude. Den stora försoningsdagen då prästen, översteprästen bar in blodet från ett lamm allra in i det som kallas det allra heligaste. En gång om året. Och då offrade han både för sina egna och för folkets synder. Det här var kärnan i en judes tro. Och det var den högsta önskan för en jude att vara på plats då i Jerusalem. Precis som idag till exempel den högsta önskan för en muslim. Det är att vara på plats i Mekka. Den heligaste av alla dagar då. Alla som kan vallfärda dit för att gå runt den här heliga Kaaba-stenen. Men det här var ett offer som måste upprepas gång på gång, år efter år. Nu hade det hänt någonting. De här judarna hade fått höra evangeliet om Jesus. Och de hade kommit till tro. Och de var entusiastiska efterföljare till Jesus i början. De vågade att bryta upp ifrån det här gamla invanda mönstret och ge sig ut i den här spännande färden mot något nytt i att följa Jesus. Och i början så de var entusiastiska, de var glada. Allt var frid och fröjd. De levde i glädje över att nu har vi fått tillträde till Gud genom det Jesus har gjort. Men så kom de där svåra dagarna, de där grå dagarna, de där tunga dagarna. Förföljelsen började. De började förlöjligas och hånas för sin tro. Och judiska lärda och intellektuella, de sa så här: vad är det ni har lämnat? Vad är det ni har lämnat? Den här färgstarka religionen, de här traditionerna, det här vackra templet. Alltså, vad är Jesus, snickarsonen, i jämförelse med det här? Är ni inte kloka? Vad är det ni har lämnat egentligen? Och så började en del tvivla. Ja, hur är det egentligen? Är Jesus verkligen bättre? Vad är det som säger det? Hur kan jag ha tillträde till Gud genom något så enkelt som att tro på Jesus? Håller det här när livet tuffar till sig? Jag anar att många av oss är Mitt i vår läsning av Hebreerbrevet i den här bibelläsningsplanen som vi försöker följa det här året. Har du den inte så finns det en del extra där ute. Du kan hoppa in precis när du vill. Jag uppmuntrar dig att verkligen läsa igenom Nya Testamentet det här året. Jag vet inte hur du har upplevt läsningen av den här boken. Är den lätt? Tycker ni? Ni som har läst Hebreerbrevet, är det en lätt bok? Det är det inte, va? Den är rätt så svår. Och det är inte så konstigt. Därför att den är full av hänvisningar till Gamla Testamentets bildspråk. Till offren i Gamla Testamentet. Och till allt det som hände i samband med offren. Och vi får alla de här orden som överste präster och allt detta. Som kanske vi är lite främmande för. Eftersom många av oss kanske inte så ofta läser Gamla Testamentet. Gamla Testamentet är en viktig bakgrund till Nya Testamentet. Så även om den är lite svår så uppmuntrar jag dig att läsa den. Därför att väldigt mycket i Nya Testamentet blir lite svårt att förstå om vi inte är hemma i det gamla. Men oavsett hur det är, om du har läst Gamla Testamentet eller inte, så ska vi ändå försöka bena ut vad är det viktigaste budskapet i den här boken. Och hur förhåller det sig till dig och mig idag, 2000 år senare? Författaren till den här boken, han har inte uppgett sitt namn. Det har spekulerats mycket. Vem är det som har skrivit Hebreerbrevet egentligen? En del säger Paulus, och väldigt mycket i Hebreerbrevet stämmer med Paulus tankegångar. Åtminstone har författaren varit i nära kontakt med Paulus. Det är ingen tvekan om det. Men ändå är det så pass olikt att de flesta tror inte att det är Paulus som har skrivit det. Vem är det då? Det finns många, många olika tänkbara namn. Ett intressant namn som jag inte har reflekterat så mycket om över innan, men som har kommit fram i de här diskussionerna, det är Silas. Silas är ju rätt så okänd för de flesta av oss, men om ni minns så följde han ju med Paulus på några av hans resor. Han kände Paulus tankegångar väldigt väl. Han var också god vän med Timoteus som han hänvisar till i kapitel 13. Och sen nämns också Silas, eller som han också hette, Silvanus i första Petrusbrevet, fjärde kapitel, vers 12. Som den som faktiskt var medförfattare till Petrusbrevet. Och i Petrusbrevet finns det också väldigt mycket som är likt till brevbrevet. Både att det skrevs till judekristna, men också liknande argument för varför Jesus är bättre. Så det kan ha varit Silas som har skrivit det här brevet. Men vi vet inte. Och det är inte det viktigaste. Vad jag skulle vilja göra idag, det är att lyfta fram tre viktiga lärdomar från det här brevet till dig och mig idag. Tre viktiga lärdomar. Och jag tar bara med dem så där, så du kan följa med lite grann när jag talar om det här. Det första då är detta. Jesus är bättre. Jag vet inte om du har hängt med i nyheterna nu om det socialdemokratiska partiet som våndas just nu, eller hur? Och försöker förtvivlat att hitta vem ska bli vår nästa partiledare. Och det är en sållning om man kollar olika namn och man funderar på vem är bäst. Vem kan ha störst förtroende? Vem kan få så många efterföljare som möjligt? Många av oss har också följt skid-VM. Jag tycker själv det har varit jättekul att följa. Och vilka fantastiska lopp det har varit. Det är spännande att se hur det går nu. Sista loppet på 5 milen också. Eller Vasaloppet som ju snart är klart. Men om man är idrottsman så vill man också ha en tränare. Och då vill man ha den allra bästa, eller hur? Den allra bästa. Att hitta den som kan hjälpa mig fram till absolut maxprestation. Hur mycket då mer då när det gäller själva livet? Att hitta rätt hela vägen, ända in i evigheten. Då vill vi ha den bästa. Och här tål Jesus en tuff jämförelse med alla andra? Är han den bäste? Är han värd mitt förtroende? Finns det någon som är bättre än honom? Och Hebreerbrevet svarar ett väldigt tydligt och klart nej. Det finns ingen bättre. Och skulle man kunna sammanfatta hela Hebreerbrevet i tre ord så är det detta. Jesus är bättre. Han är bättre än änglarna, står det i första kapitlet. Därför att änglarna är bara tjänstandar som finns där när du och jag ber. Som finns där för att hjälpa oss. Men Jesus, han är Guds son. Han är bättre än Moses som förmedlade hela det här gamla förbundet. Men, säger Hebreerbrevets författare, Moses han var också som en tjänare i Guds hus. Jesus, han är Herre. Han är den som liksom äger huset, Guds hus, Guds tempel som är du och jag. Han är bättre än Josua som förde judarna in i det utlovade landet. Jesus är den som för oss in i den verkliga vilan. Han är bättre än det gamla prästerskapet. Med överste prästen Aaron i spetsen. Därför att de måste offra först för sina egna synder och sen för folkets. Och de måste göra det gång på gång på gång på gång. Jesus var en bättre överste präst, har vi läst, om ni lyssnar till Marina också. En som har gått in i ett bättre tabernakel. Och det var ju det gamla templet i öknen innan det blev så att säga fast på en plats, så var det ju tabernaklet som flyttades från plats till plats. Och det tas bilden där. Han är det nya tabernaklet. Han har gått in i ett bättre tabernakel, in i själva himlen. Och så säger, står det i brevet, han har vunnit en evig försoning genom sin död på korset. Och därför står det i kapitel 7, om vi läser vidare. En sån överste präst var det vi behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad. Skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte, som de andra överste prästerna, dagligen offra. Först för sina egna synder och sen för folkets. Utan det här gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Wow! Och du, vi skulle kunna göra en liknande jämförelse idag med alla de stora religionsstiftarna genom historien och komma till samma resultat. Jesus står helt enkelt i en klass för sig. Och så kan vi säga som Petrus och de andra lärjungarna när Jesus frågade dem i slutet på Johannes 6. Vill också ni gå bort? Därför att många hade lämnat honom. Och så säger Petrus, men till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Till vem skulle jag anförtro mig? Till vem annan? Vem finns det bland alla andra som har kommit med anspråk på jag är utan synd? Vem finns det som på ett så fullständigt sätt har utstrålat både Guds kärlek och Guds helighet och Guds kraft? Vem finns där som har gett sitt liv för mig? Vem finns där som har övervunnit döden? Vem finns det? Finns det någon annan? En muslim skulle faktiskt kunna instämma i det jag läste nyss från Hebreerbrevet 7. Det här att vi har en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Och då säger en muslim, wow, det är alla. Sådan är han, helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndarna, upphöjd över himlarna. Men han är så helig och obefläckad så han kan aldrig någonsin befatta sig med dig och mig här nere. Och att Gud skulle kunna stiga ner och bli en av oss, det är nästan hädelse för en muslim. Det går inte. Men det är just det som Bibeln säger och som vi läste innan här också. Han måste i allt bli lik sina bröder. I allt utom en sak. Han var utan synd. Men annars har han blivit lik oss i allt när han kom hit ner. Och det är detta som är det unika med Jesus. Han förenar detta, helig, obefläckad, upphöjd över allting. Och ändå i allt lik oss. Han kan identifiera sig med dig och mig och våra svagheter. Och eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas. Det finns ingen annan i världshistorien som förenar de här båda ytterligheterna i sig själv. Helig, upphöjd, Gud själv. En som har prövats, en som har lidit, en som har haft våra svagheter, som har varit lik dig och mig. Därför är han bättre. Och därför är det han den enda som jag kan anförtro mitt liv åt och hela min vandring åt. Det är det första som Hebreerbrevet säger oss. Jesus är bättre. Det andra som Hebreerbrevet säger oss, det är det här: kom som du är. Kom som du är. Jesus räcker. Kom som du är. Jesus räcker. Det här går som en röd tråd genom hela det här brevet. Kom som du är. Hör du, i alla tider så har människan försökt att förbättra sig själv så mycket som möjligt för att jag ska kunna hålla inför Gud. Alltså, om jag bara ber mer, om jag bara fastar mer, om jag bara hjälper andra mer, om jag bara läser Bibeln eller Koranen eller vad det är lite mer. Om jag bara blir lite bättre än jag är nu, då kanske Gud tar emot mig. Och så blir det en slags förbättringsteologi. Där jag aldrig riktigt räcker till. Och jag tror att det finns en risk att en sån teologi också smyger sig in ibland oss. Tänk om jag kan bli lite bättre. Ja, jag måste bli lite bättre för att duga inför Gud. Många av oss var i veckan och lyssnade på Thomas Sjödin. Jag såg i alla fall många här från kyrkan som satt i Vaggeryd på Phoenix. Och jag tror att en hel del av er har skaffat den här boken. Och han har ett avsnitt där han skriver om det här på ett träffande sätt. Så här säger Thomas: allt för ofta går jag hem från kyrkan med en sötsliskig smak i munnen. Förbättring, förbättring, förbättring. Lite heligare, lite mer vaken eller uthållig. Ett snäpp mer renhjärtad och fridsam. Tre delar moral och en del evangelium. Vi måste bli bättre, sägs det. Men jag vill inte bli bättre, jag vill bli frälst. I befintligt ovårdat skick. Kasta mig som jag är i händerna på honom som kan göra allting nytt. Kasta mig som jag är i händerna på honom som kan göra allting nytt. I befintligt ovårdat skick. Och tänk att du och jag får komma så. I befintligt ovårdat skick. Och det är därför en sån befrielse att lyssna till det som Marina läste här. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron. Inte till domens tron, till nådens tron. För att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Hörde det? Frimodigt gå fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd. Alltså, det här motsäger inte på något sätt det som Bibeln kallar helgelse. Men vet du, helgelse handlar inte om att krampaktigt försöka bli bättre. Det är inte det helgelsen handlar om. För att Gud ska tycka om dig och mig lite mer. Nej, helgelse handlar snarare om att i tacksamhet och i glädje över Guds nåd, över vad han har gjort, där han möter dig och mig i befintligt ovårdat skick, att i tacksamhet umgås med Jesus så att vi förändras i hans närhet och blir mer och mer lika honom på djupet i en kärleksrelation. Det är det som helgelse handlar om. Det är motsatsen till förbättringsteologi. Jag skulle vilja säga det är en tacksamhetsteologi snarare. En tacksamhetsteologi. Det är i tacksamhet för att han har mött mig som jag är. Vill förändras. Vill bli lik honom. Umgås med honom. Tänk att få komma. Och det är det du får göra idag i nattvarden. Du får komma i befintligt ovårdat skick. Träda fram inför honom. Vad fantastiskt. Det är nåd. Det är vad nåd handlar om. Och det är precis det som Hebreerbrevet vill tala om för dig och mig. Jesus är bättre. Jesus räcker. Kom som du är i befintligt ovårdat skick. Och så ett tredje budskap som också går som en röd tråd genom det här brevet. Det är det här. Tron håller. Även när det blir tufft. Så ge inte upp. Tron håller. Även när det blir tufft. Du och jag är på vandring. Mycket tuffare än 9 mil i Vasaloppet. Och det kommer inte att bli lättare, utan snarare kanske bli ännu tuffare än det är nu. Eller som Thomas Sjödin uttryckte det, han talade i Phoenix, på Phoenix kunskapscenter, eller vad heter det nu? Ja, Phoenix Center i Vaggeryd. Livet, sa han, blir inte bättre och bättre. Utan det lutar ut för. Det faller av. Men, sa Thomas, för den som tror så faller det inte av mot mörker. Utan mot Gud. Som så gärna befinner sig på den lägsta punkten i tillvaron för att ta emot dig och mig. Det finns en klassisk berättelse om en man som var ute en sån här solig och fin dag ute i vildmarken och strövade. Han kom lite för nära ett stup. Och så snavade han och föll ut för det här stupet. Och i sin förtvivlan, när han faller, så griper han tag och får tag om en liten gren som sticker ut ifrån stupet. Och där hänger han mellan himmel och jord. Och när han har insett sin situation, tittat ner och sett dalen där några 100 meter ner, och så tittar han upp, inser sin belägenhet, och så skriker han med sina lungors fulla kraft: är det någon där uppe? Finns det någon där uppe? Hjälp! Och så är det en liten stilla röst som svarar: jag är här. Jag är Gud. Lita på mig. Släpp grenen och jag ska rädda dig. Mannen tittar än en gång ner för stupet som slutar där några 100 meter ner i dalen. Och så ser han på den här lilla grenen som han klamrar sig fast vid. Så tänker han på nytt på sin situation. Och så tittar han uppåt igen. Och så ropar han för andra gången: finns det någon annan där uppe? Ja. Hur svårt är det inte för dig och mig att våga släppa taget om det vi klamrar oss fast vid? Att våga lita på att Gud faktiskt finns där när vi släpper taget och tar emot oss. Och vad Hebreerbrevet vill säga dig med det är att Guds nåd och den tro som han ger oss, den räcker att och håller att lita på även när livet blir tufft. Det här brevet är fullt av uppmaningar. Lyssna på noga. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Låt oss frimodigt träda fram inför Gud. Låt oss gå vidare och inte stanna upp i vår vandring, står det i kapitel 6. Förslöas inte i samma kapitel. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, även om omständigheterna pekar på motsatsen. Låt oss sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte försumma våra sammankomster. Ge inte upp din frimodighet. Alla de här uppmaningarna finns där i det här brevet. Ungefär som ni vet de här som står där längs skidspåret och hejar på de här som är i det här långa loppet. Kom an nu, fortsätt, fortsätt, ge inte upp, ge inte upp. Och så ser jag de här uppmaningarna. Och så för att visa att just vår kamp, vår situation inte är på något sätt unik, som jag ibland frestas att tro, så finns insprängt mitt i det här brevet ett fantastiskt kapitel. Som jag återvänder till ofta och som är en sån uppmuntran. Vad tror ni det är för kapitel jag tänker på då? Det handlar om troshjältarna i kapitel 11. Det finns insprängt där för att ge oss en uppmuntran att du inte är den enda. Det är så många före dig. Och de har liksom gjort det här loppet, det här Vasaloppet. Och de har klarat sig hela vägen. Och de har haft det tufft, mycket tuffare än du. Tron höll för dem. Tron håller för dig. Läs det här kapitlet. Därför att även när det såg nattsvart ut för många av de här, de gav inte upp. De fortsatte. Och därför så, efter det kapitlet så kom en ny uppmaning. När vi nu omges av så många vittnen som liksom har haft det tufft och klarat det. Även du och jag, låt oss fortsätta. Låt oss ha blicken stadigt riktad på Jesus. Han som tuffar på där först i livets Vasalopp. Rikta blicken på honom. Håll jämna steg med honom. Gå i hans vinddrag, skulle man kunna säga. Ge inte upp. När det ena riket på jorden efter det andra vacklar och skakas, så säger han, vi har ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud som han vill med vördnad och fruktan. Jag vet inte hur just du har det idag. Kanske du skäms ibland att stå upp för din tro på Jesus. Håller han verkligen i en jämförelse med alla andra? Och då hoppas jag att du har fått den här uppmuntran från Hebreerbrevet och läst det igen, så får du se, Jesus är bättre. Det finns faktiskt ingen som kommer ens i närheten av honom. Så var frimodig när du står upp för din tro på Jesus i olika sammanhang. Jesus tål att synas i sömmarna. Han är bättre. Eller kanske ditt problem idag är den här känslan av att inte räcka till. Att du alltid måste bli lite bättre för att duga inför Gud. Och då är budskapet till dig idag. Kom i befintligt ovårdat skick. Kom som du är. Nådens tron står där för dig och mig. Bordet är dukat, inte för de perfekta, utan för syndare som får komma av nåd. Kom som du är. Nåden är din. Eller kanske det är så att livet är tufft just nu. Och du ser liksom ingen utväg. Det är mörkt, det är tufft, det är svårt. Och du undrar, hur ska jag orka ända fram till mål? Och då är uppmaningen till dig. Fäst på nytt din blick på Jesus. Gå in i hans vinddrag. Håll blicken på honom. Tron håller så länge du ser på honom. Han som uthärdade allt ända till döden på korset. Vägra ge upp. Och ser du en bror eller syster som håller på att vackla och snubbla, så gör som det står i Hebreerbrevet 12:12. Styrk matta händer, styrk svaga knän, sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Vi är inte framme vid målsnöret än, men snart ska vi be. Jesus, jag tackar dig för att du är bättre än alla andra. Tack för att du helt enkelt är den bäste. Den som vi kan lita på i alla väder, i alla situationer. du som både är helig och obefläckad och upphöjd, men också samtidigt nära en av oss som har delat våra villkor, vårt lidande, vår svaghet. Och därför så kan du visa barmhärtighet. Tack för att du räcker. Att vi får komma i befintligt ovårdat skick den här dagen. Fram till nådens tron. Tack Jesus. Och tack för att tron bär hela vägen. Inte därför att vi har en stark tro, utan därför att du är stor och du är stark och du går före oss. Och när vi liksom får följa i ditt vinddrag, då vet vi att vi orkar hela vägen ända in i mål. Tack för det. I Jesu namn. Amen.